att när man summerar sin dag, att man påminner sig själv om saker och ting som inte blev gjorda. Ja, idag skulle jag ju hunnit med och jag borde ha gjort och jag skulle ha ringt och den och den och den. Många gånger så handlar det här om en slags falsk skuld. Jag vill säga att vi har lastat oss själva med förväntningar och krav som inte är riktigt rimligt att vi lever upp till. Man kan inte vara på två ställen samtidigt till exempel. Och en sån skuld behöver vi sortera bort. Men det kan också finnas en medvetenhet om den trasighet som finns i vår liv och den synd som faktiskt är där. En riktig skuld där vi har handlat orätt. Men tack Gud att det finns förlåtelse och försoning. Att det Jesus har gjort, det skapar en verklig skillnad. Att vi inte behöver lägga oss på kvällarna med skuld, utan får leva i försoning och frihet. Det är så stort. Nu till dagens text. Ifrån första Korintsebrevet, det 15 kapitel, vers 42. Första Kor 15:42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. När vi tänker på döden, då tänker vi ofta på anhöriga som har gått bort. Min farmor dog när jag var 6 år. Och jag mötte det på ett barns vis. Med sorg och med saknad. Med funderingar på vad som händer när man är död. Och jag fick inte vara med på begravningen. Det ansågs inte riktigt passande för barn då. Men de övriga ur den generationen, min mormor och morfar och min farfar, de fick jag med mig till vuxen ålder. Och det är verkligen en rikedom att få ha det under sin uppväxt. Och de lämnar en saknad efter sig, men det ligger ändå något naturligt att ta farväl utav någon som har levt ett långt liv. Lite för tidigt fick jag säga farväl till min far, tycker jag. Han blev 66 år. Och jag hade önskat att vi fick fler år tillsammans. Det var cancer och det gick på ett par månader från diagnos till han var död. På samma sätt med min svärfar Anders som 5 år senare dog strax före sin 66:e födelsedag. Det var också cancer. Asbest hade han arbetat med på varv på 60- och 70-talet. Och det låg där i lungorna och krävde sin tribut när han nyligen gått i pension. Det tog lite längre tid för honom och han visade ett stort mod och tillförsikt inför döden. Visst kunde han känna sorg över att behöva lämna och tyngd över sjukdom, men det fanns inte ett stråk av bitterhet hos Anders. De här begravningarna, de minns jag som ljusa, hoppfulla. Och sällan känns evangeliet så viktigt och så relevant som då. Att det här är inte slutet. Människans ändhållplats är inte att läggas i en kista och förmultna. Sista ordet är inte sagt. Döden kan finnas på ett annat sätt också. Och erfarenheter som vi haft utav missfall får oss att undra, när börjar egentligen det mänskliga livet? Och hur kan man älska någon eller något som man inte ens har mött? Vad är ett mänskligt liv egentligen. Barn har ofta funderingar kring döden. Och speciellt vår yngste grabb, han spekulerar ibland om vad morfar och farfar har för sig uppe i himlen. De var ju ganska händiga, båda två. Och de borde ha ganska mycket att syssla med, olika projekt och engagera sig i där uppe. Ja, det ska bli intressant att få reda på. I vårt land är det ju så att vi kan hoppas både för oss själva och de som är nära oss att det här med döden möter oss först efter ett långt liv. Men det finns inga garantier. Tack vare vårt välstånd hålls också andras död en bit ifrån oss. Gamla och sjuka tas av en hand om på sjukhus och andra institutioner. Proffsen får göra det. Döda kroppar som man förr tog vara på i hemmen och tvättade och gjorde i ordning och man grannar kunde komma in och säga farväl, det sköts nu utav begravningsbyråer och av sjukhusen. Vi har sällan orsak att liksom medvetet bli påminda om döden förrän vi har mycket trängande orsaker att tänka på den. Det är ganska svårt att tänka på sin egen död, tror jag. Det verkar inte riktigt som människan är funtad för det. Och Linda, när hon jobbade på hospice, dit människor kommer som en sista station, ofta de sista veckorna innan man dör, sa det att ja, att de ofta mötte människor i samtal som kunde berätta, ja men sen när jag kommer härifrån, då ska jag. Och sen stannar de upp lite stand. Nej, just det. Jag kommer inte härifrån. Det är liksom mentalt svårt att tänka bort sig själv. De här orden som jag läste idag, de har lästs många, många gånger vid kistor på begravningar. Och en dag så kommer någon att läsa de här orden vid min kista. Vad betyder det? Vad betyder hoppet för oss om uppståndelsen? Bibeln, den lär oss att döden inte var Guds avsikt för människan, utan kommer till oss på grund av synden. Och ingen kan leva för evigt utan att ha gemenskap med honom som ger allt liv. Döden är onaturlig för människan. Hur väl vi än levt, hur vi ansträngt oss, hur vi än gjort, så kommer allting att tas ifrån oss. Ingen förmögenhet, inga vänner, inget Nobelpris eller något annat erkännande kommer kunna hindra det. När människan försonas med Gud, då innebär det att relationen till honom återknyts och att vi räddas till evigt liv. Och mest centralt i vår bibel brukar vi kalla den här versen från Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Evigheten. Det är stort. Det ryms liksom inte i våra sinnen. Men hur stort det här än är, så får vi inte reducera den kristna tron till att bara skicka själar till himlen. Mot det här reagerade missionären Stanley Jones, och han säger så här på engelska då: Jesus came not to get men into heaven, but to get heaven into men. Not to get men out of hell, but to get hell out of men. Alltså, Jesus kom inte för att skicka människor till himlen, men att föra in himlen till människan. Inte för att rädda människor från helvetet, men få ur helvetet ur människan. Det vill säga, om vi inte redan här och nu omvänder oss och lever med Gud efter himmelrikets möjligheter och principer, då har vi inte där att göra. Men det finns en möjlighet att leva, som Peter var inne på här, i en försmak utav himmelriket redan nu. Och himlen, det är Guds tron. Den plats där Gud regerar och hans goda, barmhärtiga vilja sker. Det är därför vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och himmelriket talas visserligen om i Bibeln som någonting som vi väntar vid tidens slut, men samtidigt någonting som har invaderat den här jorden. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, säger Jesus i Matteus 11 och 12. Och de här tecknen, det var uppenbara för alla som var nära Jesus. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört, säger Jesus till Johannes lärjungar. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Många är de som fått uppleva hur Gud rört för deras liv till ande, kropp och själ. Samtidigt så vet vi att vi inte är helt frigjorda från de här omständigheter som vi har i den här världen. Våra kroppar, de når toppen utav sin fysiska mognad någonstans vid 20-25 års ålder. Och det kan man, om man nu är över den åldern då, märka i stort sett varje gång man tittar sig i spegeln. Någon liten nyans, någon liten förändring. Vi går mot en långsam förslitning. Och det gäller kanske inte bara våra kroppar. En del personer lyckas ju bevara sin livshunger rakt genom hela livet. Medan andra finner, som det står om ett antal bibliska personer, att de har blivit mätta på att leva. I det här brevet som vi läst idag ur, så har Paulus all orsak att göra upp med felaktiga föreställningar om döden och uppståndelsen. Om att det inte finns någon uppståndelse, som vissa tycks tro. Om det inte gör det, så sätter det hela vårt liv i ett annat ljus. Då är det klokast att göra som många resoneras. Låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Att liksom leva för den absoluta stunden, suga ut vad mening och glädje den kan innehålla, för att sedan gå vårt mod mot vår undergång. Och Paulus, han går så långt så att han säger att den kristna tanken, strävan och etiken, den är meningslös om det inte finns någon uppståndelse. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor, i kapitel 15, vers 19. Om uppståndelsen inte finns, då har inte ens Jesus uppstått. Och då lever vi i en lögn. Men nu har vi ett hopp om ett himmelrike, som vi får smaka här och nu, men som vi väntar att helt och fullt få träda in i när vi uppstår. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det låg alltid någonting energiskt och kraftfullt över min morfar Göte. Uppfinnaren som med några vänner lyckas driva upp en skaplig affärsrörelse. Söndagsskollärare under 40 år, med i borgarbrandkåren under årtionden. När mormor Karin dog så tog han det naturligtvis med ganska stor sorg. Men han lärde sig laga mat och tyckte det var roligt. Som gammal man han var så skaffade han sig satellitmottagare och började titta med hyfsad behållning på amerikanska deckare. Någonting som mormor aldrig skulle tillåtit. Och han ville absolut inte till det där sjukhemmet som hotade när hälsan försämrades. Och det var först när det verkligen inte fanns något alternativ som han förlikade sig med den tanken. När vi var hemma i Mullsjö, jag och Linda, för att berätta att vi väntade Melker, kände jag först inte igen min morfar. Han har aldrig varit liksom tjock på något sätt, men så avmagrad och tunn som han var hade jag aldrig sett honom. Och den här kraftfulla karn påminner nästan om en fågelunge. Och den kista som vi barnbarn fick bära några veckor senare, den var lätt. Mycket, mycket lätt. Förgänglighet. Vissa får leva med den känslan i kroppen under många år. Andra kan lyckligt och ibland nästan dumdristigt tro att kroppen tål vad som helst. Oförgänglighet. Vi ska få kroppar som inte nöts av tiden eller sjukdom eller olyckor. Rustade för en tillvaro utan slut. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Den kristna vägen är ingen garanterad väg till erkännande i den här världen. Få utav oss har väl fått utstå det oförhöljda hatet som många av våra trossyskon får göra idag. Inte minst de som drivs från sina hem i Syrien och på andra ställen i Mellanöstern. Men många utav oss har mött det i dess, ska man säga, mildare former. Ett illa dolt överinseende med att vi har valt en annan livsväg eller en annan tro. Fördomsfulla föreställningar och ibland föraktfulla attityder. Ju tydligare vårt ställningstagande blir, desto tydligare blir också reaktionerna som man får. Men den härlighet som väntar oss är något större än ett världsligt erkännande. Det handlar inte om pengar på ett lönekonto, följare på Instagram, att vara eftertraktad och uppmärksammad av många. Nej, det handlar om att vårt väsen kommer att bli så genomlyst utav Guds eget väsen. Av hans kärlek, hans glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet och självbehärskning. Att vi faktiskt reflekterar Gud själv. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Har man tre grabbar så är man van vid olika typer av styrkedemonstrationer. Och det ligger någonting ljuvligt i när barnen växer upp. Och man kan se till exempel en fyraåring stå framför sin spegel med bar överkropp och spänna armarna och tycka att här finns en hel del resurser. Än så länge så klarar jag av att sätta vår 14-åring på plats när det behövs. Men jag får nog snart dra mig tillbaks från min karriär som brottare medan jag fortfarande är obesegrad. Vi möter vår svaghet på ett eller annat sätt förr eller senare. Även den som är van att betvinga sin kropp och uppnå vad man kämpar och strävar efter kommer att märka hur skört, oerhört skört, det mänskliga livet är. Men vårt sista kapitel, det skrivs inte när sjukdomen eller någonting annat besegrar vår kropp. Vi ska få uppstå fulla av kraft. Jag tror inte att vi kommer bli någon form av superhjältar som ensamma kommer klara av allting. Det tycks ligga i Guds vilja att liksom förse oss med olika gåvor och förmågor och kapaciteter så att vi kan komplettera varandra. Så fungerar det här i världen, och jag tänker nog att så är det nog nästan, eller så är det nog i livet efter detta. Men jag tänker att i livet som kommer så ska vi få full tillgång till den förmåga Gud har lagt ner i oss. Och vi kommer få höra musik, berättelser berättas, se dans, konst, smaka maträtter och mycket annat som vi inte liksom haft chans att göra i detta livet. För att människans potential kommer att frisättas. Och ingen avund eller ingen blygsel kommer att hindra oss. När Paulus skriver om de här tingen är han noga med att poängtera att det handlar om en kroppslig uppståndelse, men med nya betingelser. Han liknar oss vid frön som sås i jorden. Det finns en kontinuitet mellan frön och plantan som växer upp. Men plantan lever under nya villkor. Uppståndelsen handlar inte om att vi ska återvinna liksom exakt de här atomerna som kroppen består av just nu. Men vi ska ges en ny kropp. Den som läser sin bibel, den kan ha orsak att fundera kring exakt var vi kommer leva i evigheten. På många ställen så talas det om himmelriket. I Uppenbarelseboken så talas det om en ny jord. Det verkar som att Bibeln inte försöker vara så där väldigt, väldigt exakt. Det är som att vi idag kanske skulle få ganska svårt att förstå exakt vad det här handlar om. En annan sån här sak som kan vara lite förvirrande, det är när Jesus säger att till rövaren på korset att idag ska du vara med mig i paradiset. Medans Paulus undervisar om uppståndelse som ska äga rum i samband med att Jesus kommer åter. Och att reda i allt det här, det innebär en viss mått av spekulation. Ja, men om vi tar till exempel Uppenbarelseboken, där tycks det ges en del detaljer om hur livet ser ut efter detta. Men Uppenbarelseboken är ju så mättat med bildspråk, med liknelser och så vidare. Bara den här bilden av det himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen på jorden, det är rätt stort, 12 000 stadier högt. Och en stadie fick jag slå upp. Det är 190 meter. Så det skulle innebära en stad som skulle vara, vad är det nu? Hur är det med matematiken? 228 mil hög. Det är en bit utanför jordens atmosfär. Motsvarar ungefär månen i massa. Skulle man tolka hela det här bokstavligt så skulle vi lite få problem med jordens rotation och sådär. Det skulle bli lite slängar och konstigheter. Det är inte riktigt det handlar om, utan jag tror att det framförallt det handlar om ett möte mellan himmelen och jorden. Då våran bön sker din vilja så som i himmelen så och på jorden äntligen besannas. Och vi ska få det här mötet med Gud själv. Det står ju till exempel där: Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Jag kan inte mer än någon annan göra anspråk på hur det ska se ut exakt när i tillvaron efter detta. Men om jag föreställer mig själv så tänker jag att när livet på jorden är som skönast, som bäst, då lever vi verkligen i en försmak utav himmelriket. Det här är då när börjar, ska jag säga, det eviga livet. Ja, när Jesus säger idag till rövaren på korset ska du vara med mig i paradiset. Och samtidigt som Paulus talar om det här med kroppens uppståndelse som någon gång i framtiden när Jesus kommer åter. Då har man i ganska vanligt, åtminstone i kyrkans historia, tänkt att det ska finnas en form av mellantillstånd. Som vid namn paradis. Där människan kan finnas utan kropp. I väntan på den fulla uppståndelsen. Andra tänker att nej, det är nog så att vi är helt utslocknade i väntan på att Gud ska kalla oss åter in i livet på samma sätt som han en gång kallade hela universum ut in i existens när Jesus kommer åter. Och kanske går det här att jämka med att fundera på hur evigheten hänger ihop med våran egna tidsaxel. Om den gör det överhuvudtaget, kanske är det så att vi alla kliver in i evigheten vid samma tidpunkt. Oavsett om man kliver ut det någon gång på stenåldern eller någon gång i en avlägsen framtid. Det blir lite spekulationer. Jag tror det är helt enkelt så att vi får lita på Gud i detta och veta att han tar hand om oss oavsett om vi inte har full kunskap om detta. Det största det blir i vilket fall att vi på andra sidan döden kommer få möta Gud själv. Det har inte att göra med vilka kroppar vi ska få eller allt det goda och njutbara som kan finnas där, utan att få se Gud ansikte mot ansikte. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi få se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig, säger Paulus i 13:2. Allt som är gott, vackert, har värde och mening har på något sätt sin rot hos Gud. Hur mycket större ska den då inte få vara att möta honom själv som är källan till allt det här goda? När vi hittills endast mött reflektioner utav hans väsen i det skapade. Han är den evige, allt gotts ursprung, obegränsad i kraft, förmåga och kärlek, fullständigt ren och helig. Än så länge har vi bara lagt ett pussel av våra erfarenheter och trevande försök att förstå. Då ska vi genomlysas av hans väsen och förstå utan att någon behöver förklara för oss. Bibeln, den undervisar om det eviga livet för att vi ska få tröst i vår sak när vi saknar människor som gått före oss och tillförsikt inför det som annars skulle vara ovisst. Men det handlar också om att visa en färdriktning. I en tid då många tvingas fly kan det vara klokt att påminna oss om att vi alla i någon mening är flyktingar, pilgrimmer på väg mot vårt himmelska hemland. Vi bör inte göra oss så rotade och bekväma i det här jordiska livet att vi inte är redo att lämna det när den tiden kommer. Därför så välkomnar vi himmelriket redan nu. Strävar efter att leva efter himmelrikets möjligheter. Och vänder oss mot Gud i hela vår varelse. För vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, tack för frälsningen, räddningen. Att du har betalt priset för att vi verkligen ska få del av det eviga livet. Tack för allt det goda, sköna som väntar oss. Tack för vad vi får ta del av redan idag. Hjälp oss att lyfta vår blick och hålla blicken verkligen klar. Inse vad det är som är vårt verkliga hem. Hjälp oss att ta emot ditt himmelrike redan idag. Amen.